Kan meningen med livet vara att sätta all sin tid på att bli bra på en enda sak? Det finns tre kvinnor i världen som har den högsta graden av svart bälte, femte dan, inom Karate Do Shotokai. Emma Wester är en av dem. Hon har vigt sitt liv åt att bli bättre på just den här speciella stilen av karate. Vi ska prata om hur man gör för att bli förbannat bra på någonting, oberoende av om det är karate, frimärken eller programmering.
Jo, alltså det där med talang är ju en missuppfattning egentligen. Att det är de som inte slutar som kommer långt.
Den här podden, Petter söker meningen med livet, är ju känd för att jag aldrig lyckas hitta några svar på den där stora frågan om livets mening. Men den här gången kan det faktiskt hända att jag har snubblat över svaret. Och det finns i så fall i det japanska uttrycket ikigai. Mitt namn är Petter Sandelin och det här är Emma Wester. Hej och välkommen till podden, Emma.
Tack.
Vi ska börja med de korta frågorna om meningen med livet. Mm-hmm. Se om vi kan reda ut det den här gången. Jag brukar börja med den här. Om du skulle få en tidsmaskin, vart skulle du åka?
Jag funderar lite på det att om jag skulle vara observatör så skulle jag säkert vilja fara till ganska många olika ställen.
Ja.
Som deltagare blir det liksom en annan sak. Men som observatör så det skulle vara liksom den optimala historieundervisningen. Och sen också det att träffa eller observera då personer ur egen familjehistoria som man då inte har kunnat möta för att de då dog före man föddes och sånt här. Även ur då karatehistorien, karatens grundare, skulle vara intressant att träffa.
Nu känner jag inte till karatehistorien så bra, men det finns så här en grundare.
Ja, alltså Gichin Funakoshi är nog liksom erkänd som grundare då för att ha tagit karate från Okinawa till Japan, eller som ja, fastlandsjapan, eller vad ska jag säga, större ön Japan.
Där kanske man skulle kunna få lite visdom nu.
Ja, jag vet inte om jag är så bra på att berätta hela historien om det. Men där är ju rötterna också till det som jag tränar. Alltså det är ju Shotokan karate som han grundade. Men under då hans poetiska namn Shotokai. Sen hade Fari liksom utvecklats i olika riktningar. Men min karatemästare då, Mitsusuke Harada, så började träna med Gichin Funakoshi i Tokyo på 40-talet. I hans dojo i Tokyo då, ja. Och det här, sen då Japan blev för litet. Och de tyckte att men, vi ska ju förstås ta över världen också. Skicka ut karatelärare till olika länder. Så var då Mitsusuke Harada en av dem som skickades ut.
Mm-hmm.
Och han får då först till Brasilien och sen får han till Frankrike och sen till Wales. Och i Wales så levde han då tills han dog. Och han utvecklade vår stil karate då Shotokai i Europa.
Om du skulle få välja mellan soluppgången eller solnedgången, vilken föredrar du?
Jag är ju sällan vaken vid soluppgång,
ja.
Så det måste bli solnedgång.
Har du någon favoritfrukt?
Mm-hmm. Ja, apelsiner är nog väldigt på något vis förtjust i vintertid.
Ja.
Ja, så det måste nog vara min favoritfrukt då.
Och nu träffar jag dig här i Oravais i din dojo. Jag brukar ibland fråga folk om de gillar stad eller land bättre.
Mm. Alltså jag jobbar som en landsbygdsutveckling. Så. Så jag måste säga land då.
Ja.
Men båda har nog sin plats.
Mm.
Ja.
Varför är människor så stressade nu för tiden?
Oj, ja. Ibland tänker jag att vi har liksom ett tomrum i vårt liv.
Ja.
Ja. Vi kanske inte ens vågar ha det. För att det finns alltid någonting man kan göra. Och de här telefonerna gör ju också att det tar bort.
Det här kom ju fram tidigare i podden att jag känner att det här tomrummet inte finns när jag borstar tänderna på kvällen och kollar sociala medier medan jag gör det. Så då känner jag på något vis att nu fanns det verkligen inte någon luft i den här dagen. Det fanns ingenting som var utan intryck. Där man liksom, till och med när man borstar tänderna på kvällen så måste man hitta någon ny information eller scrolla något flöden.
Ja, och är det då, är det en vana eller känner du att du borde på något vis följa med ännu mer då? Eller?
Mm.
Varifrån kommer det här beteende?
Bra fråga. Jag tror att det är liksom så där en vana man tar till när man är... För mig är det ofta det när jag är trött. Men jag längtar på något vis efter att glida in i det där. Lite stänga av, glida in i det där flödet. Men jag tror att det jag egentligen borde ha då är ju att sätta mig ner och meditera i 5 minuter istället för att,
precis,
att på något vis få nya intryck. För det kan bli liksom, det kan vara skönt i stunden, men efter en hel dag kan det bli väldigt hektiskt. Mm. När man inte har haft en lugn stund på hela dagen.
Mm. Jag känner igen det där lite. Alltså då man är som mest trött så då blir det som på något vis lättast. Men det är nog någon slags flykt. Paus från, jag vet inte, från en själv kanske också. Från en trötthet.
Mm.
ja, men inte vet jag om det stöder, för det är en belastning nog.
Mm.
Och det gör ju att saker och ting flyter ihop. Eller att du inte kommer ihåg att vänta nu, borta tänderna. Eller?
Ja.
ja, så att, alltså dels är det ju så att vi har den möjligheten då att skapa ett konstant flöde av alla möjliga händelser under hela dagen. Och då blir det ju inte några pauserna. Och det är väl en stress i sig. Och det är den värld vi lever i. Men samtidigt är det ju ett beteende som man kan välja. Och där är ju kanske det då, det här med mening. Att man kunde ju identifiera för sig själv att okej, men det är det här som är meningsfullt. Och det sätter jag min tid på. Och sen är det här andra... Att använda telefon behöver begränsa för att det kan distrahera mig och ta bort. Det tar av mig. Så då ska man ju kunna styra upp det hela. Liksom. Och det kan ju hända att man ska vara mindre stressad i så fall. Jag tror att om man gör det till vanor och blir bekväm med det, så tillför det. Men jag skulle inte heller vilja gå omkring och styra mig liksom, hela tiden. Att,
nej, jag kan också bli ganska allergisk mot så här produktivitetstänk, att man hela tiden ska vara så duktig och på något vis så, vad heter det, ja.
Jo, att kunna bara göra vad som faller en in, om det sen är att scrolla på telefonen och måste tända, så kan också vara väldigt befriande.
Mm.
Det finns nog säkert väldigt mycket som gör att vi är så stressade, men brist på tomrum och sen att brist på ro.
Vad menar du med ro då?
Ja, alltså det är ju mer en känsla då. Att man som kan sätta sig ner och liksom vara tillfreds med att det här, det inte händer så mycket, till exempel. Eller att man som känner att det är rofyllt, att det, man trivs med stunden man är i och inte liksom... har några krav på att man borde göra någonting mer eller att det är någonting annat man inte hinner med och så här. Att man är i stunden och är tillfreds med det.
Sen tänkte jag ändå fråga om ditt intresse för filosofi. Du har ju studerat filosofi och så där. Varifrån kom det här intresse för att fundera och tänka?
Ja, det är väl nog jag som person helt enkelt, att jag är en sån. Jag var det som barn. Redan. Mm.
Ja, som barn redan?
Ja.
Okej.
Okay. Jo, det är en sån här barndomsvän som är väldigt extrovert och pratar jättemycket och så här. Och jag var mera, så här introvert av mig och funderar på saker och ting. Så jag brukar säga åt henne då, tyst jag tänker, då jag var liten. Så det här, jag funderar nog på saker och ting och ställde frågor och...
Nåja, vi ska prata om karate.
Mm.
Hur bra är du på karate egentligen?
Ja, alltså det måste man ju fråga någon annan egentligen. Och sen tror jag ju att oberoende hur bra jag ska vara så ska jag ju liksom säga att ja, men det finns så mycket som jag liksom måste fila på här nu. Och, nej, men det här biten, jag är nog så ändlöst självkritisk ändå. Och sen är väl det en förutsättning för att kunna bli bra på någonting. Att faktiskt vara kritisk och jobba på det. som man vill förbättra. Mm. Och jobba målmedvetet på det.
Ja, också de som är helt på toppen i sina områden så sitter antagligen och är missnöjda och kritiserar sina akademiska texter eller vad de nu håller på med.
Ja, det är ju liksom det man gör. Och det är så mycket mer fokus på vad man borde förbättra än vad man faktiskt är bra på. Mm. Ja. Så att jag,
nej men du har tränat jättemycket i ditt liv.
Jo, ja, jag har ju verkligen gjort det. Och sen nästan alltid, om inte jag tränar sådär öppna träningsläger och tränar sådär 4-6 timmar per dag så tycker jag ju alltid att jag tränar för lite. Det är väl en del av den självkritiken men också en sån här, ja men, ja, jag har Eva Wahlströms bok där i den där hyllan och tittar på den, lite räcker inte. Mm. Och det är väl just så. Men mycket räcker inte heller egentligen för att det finns så oändligt mycket som borde liksom utvecklas. Både i min egen träning och sen kanske karate-stilen överlag. Men alltså jag är väl bra på liksom en del element i vår karate som är som tekniskt svåra. Alltså att använda min egen kropp är jag väldigt bra på. För att jag är ju ändå alltså ganska liten och jag tränar med personer som är betydligt större. Mm. Och vi tränar på samma villkor. Och då är det viktigt att kunna som använda det jag har på ett sätt så att det gör att det fungerar. Och det är hela nog målet i stilen. Och jag har ju som ingen möjlighet att fuska. Därför att jag har som stora och tunga personer mot mig. Så det funkar helt enkelt inte alls. Så det är ju en fördel på sätt och vis. Så det ger ju som möjlighet då. Eller det är helt enkelt ett krav att jag måste göra det här på rätt sätt. För annars funkar det inte. Det visar sig helt direkt.
Den här stilen du håller på med då? Mm. Vad är det för karate och hur skiljer det sig mot annat?
Karate do Shotokai heter det. Det finns över 20 karate-stilar. Vår är en traditionell karate-stil men har då utvecklats av vår karatemästare i Europa från 60-talet framåt. Mm. Den skiljer sig på det viset att vi har inga så här rop som man då förknippar med karate. Mm-hmm. Och våra rörelser är flytande, de är inte så här knyckiga och de stannar inte upp. Och sen så slår vi då inte i eller sparkar i utan det ska vara någon millimeter ifrån. Vi testar slag och sparkar på dynor nog. Men ja, så skaderisken är ju väldigt liten. Mm. Och sen har vi då inte heller tävlingar. Mm-hmm. Utan ja, men det är en sån här ett ändlöst förbättrande som av vår egen utformning av karaten som vi håller på med. Och träningsläger har vi där vi då fokuserar på någon aspekt och filar på den.
Nu sitter vi här i din dojo. Vad betyder den för dig?
Ja, det ger ju alltså möjlighet att utöva då karate både själv och det andra lokalt, det som inga begränsningar tidsmässigt. Och inte heller för mig som bor bredvid så kan jag ju faktiskt alltså när som helst träna. Och där är ju som, alltså när man just samlar en mindre grupp, har ett litet träningsläger med ett specifikt syfte, så är det ju himla behändigt att man kan ju som sova här och sen kan man vara som att, gör det här våra träningssidor. Fast om vi känner att vi behöver börja en timme senare eller tidigare, så då gör vi det. Mm.
Så kommer hit folk på besök också från andra länder? Och liksom.
Jo. Mm. Ja, det är, september brukar vi ha träningsläger här och då sover det folk här. Och i huset som mest så hade det varit 30 personer som sov här och 10 i det andra huset så 40.
Oj.
Så att,
alltså det är stort, men det är inte så stort.
Nej, alltså vi är ju väldigt så här, har väldigt låga krav. Så att, alltså folk sover ju som på golvet. Ja. Som, ja, alla golvytor, hela salen full och överallt. Ja, så att, jo, man Om man fyller ut golvet får man ju många, men det finns ju nog inte sängplatser för så många.
Det, är det här bara, är det vardag för dig, eller finns det någon sorts ande i den här byggnaden? Alltså, känner du någonting när du stiger in genom dörren, sådär, komma tillbaka?
Ja, men jag gör faktiskt det. Jo, alltså det är nog som att lämna resten av livet utanför det stiger in hit.
Wow.
Ja, för att det är som en skild byggnad, det skulle kunna vara bara ett skilt rum också. Men,
du måste ju ha varit med om mycket här också. Mm. Här är folk varje på träningsläger. Och, ja.
Mm. Jo, och det sitter lite i veckorna eller i min upplevelse av utrymme som jag har med mig det går här också. Och det är ju som positiva saker.
Mm.
Bra minnen och bra utbyte. Både i socialt sätt och sen alltså i träningssalen viktiga insikter och upplevelser.
Så frågar man ju, och alla frågar ju säkert, vad du har för färg på bältet.
Ja, när jag har svart bälte och högsta graden på svarta bälten i vår karatestil, som då är femte dan. Dan är det här japanska benämningen på svarta bälte.
Och det är väl inte sådär bara att få ett sånt?
Nej, det är det ju inte. Det finns 2 andra kvinnor i världen som har femte dan.
Mm.
Så, ja.
Men känner du ändå att du som utvecklas?
Jo, men absolut alltså.
Men har du aldrig känt sådär att nu blev det som en platå på något vis? Du inte kommer vidare?
Sådär att nu blev det någonting som jag har jättesvårt att komma förbi. Att kommer jag någonsin att klara av att göra det här nu? Att det här blev jätteutmanande. Det har jag ju känt nog. Så, men det är alltid sådär, att vad tar man fasta på, vilka aspekter och vad är det man ska gå fram? Det blir lite mer detaljerat eller mer abstrakt i vad man liksom försöker utveckla. Det är inte sådär konkret som det är i början, att man ska liksom ha fötterna åt rätt håll och gå halva steg. Utan det är nu nog mycket mer abstrakt eller detaljerat än så.
Jag läste någonstans att du sa att i karate så måste man som vara närvarande i stunden. Mm. På vilket vis då?
Ja, det är ju väldigt konkret att om man inte har uppmärksamhet på sitt par så ser man ju inte då den personen attackerar eller märker det. Och då kommer man ju bli träffad helt enkelt.
Ja.
Så på det viset så är det ganska... Ja, en förutsättning nog för att det ska fungera, att man är närvarande. Men sen kan man ju... Alltså det ultimata är ju det att man övar in då hur man ska göra. Först genom att medvetet liksom ha fokus på det. Och att någon annan utifrån kollar och ger feedback. Och så liksom styr man sig själv aktivt och då har man ju fokus på det här styrandet av sig själv.
Mm.
Men sen så ska man som efterhand komma till det att det då sitter där. Så att man inte behöver tänka på det. Och då har man fokus på paret, på situationen, på tillämpningen. Och sen steg efter det då så är att det liksom, att man bara som inte ens reagerar utan agerar. Att man agerar på ett bra sätt på den situation som händer. Men det man har lärt sig, att det blir liksom del av en situationshantering i salen.
Det här låter jättefascinerande.
Ja, alltså då,
så slaget liksom bara kommer som en del av...
Ja, lite sådär som att man kör bil och så kommer man inte ihåg vägen hem. För det går på automatik.
Just det, ja.
Men när man kör bil så brukar det då inte hända någonting oväntat. Eller det då man kommer ihåg, det hade ju inte hänt någonting oväntat. Men i karate skulle det då vara att man kan agera som ganska fritt. Men med vad man har lärt sig. Så att man helt enkelt hanterar den situationen väl. Och då blir det ju också det att... Man vill ju inte hamna då i underläge. Och om man gör det så vill man ta sig ur det och få övertaget. Så Och samtidigt vill man inte heller bara ha övertaget, för då blir det ingen träning.
Nej,
det är som ingen utmaning. Utan det ska vara liksom ett utbyte, så ser man hur väl man hanterar den där situationen. Oj, nu var det ju ett slag där. Men jag rörde mig undan och gjorde en motattack.
Det låter som ett sådär metaperspektiv på något vis.
Ja.
Att man lite sådär kommer ovanför den där situationen.
Jo, för att om man måste på något vis reagera, så blir det ju en fördröjning. Att man måste först liksom att, ja, vad händer nu? Okej, okay. Vad borde jag då göra? Ja, men då har ju nästa grej redan hänt. Att man hinner liksom inte lägga in tänkandet där, utan man måste kunna som agera bara. Och det var ju inte så lätt. Så där känner jag ju inte att jag är ännu. Men det ska vara den här mästarnivån på det hela. Och samtidigt brukar en beskrivning av sådana här kampsportsmästare vara att de här, det kanske är ytterligare nästa nivå där då. Att det så här klassiskt, så är det liksom två personer som står med ett träsvärd mot varandra, och så liksom har det som grym fokus på varandra, och sen efter ett tag så är den ena upp och går bort.
Ja.
För att han kände att det var den andra personen som hade övertagit. Det var ingen vits att göra någonting. Att, jag tror inte att det här kanske skulle vara två kampsportsmästare eller väldigt erfarna skulle kunna göra det här. Men det här är ju inte något som någon som aldrig har tränat skulle som alls uppleva. För att man vet inte, man har inte hela den där bakgrunden och det här att väga in i det här mötet.
Mm.
Där man känner liksom ingenting, att då är det ju bara, men varför gjorde du ingenting?
Ja.
Det hände ju ingenting där. Men jo, man kan ju också tänka att det ultimata målet är att det då ska vara så att det förmedlas en känsla av att det är något vits att attackera, för det kommer personer som attackerar kommer att förlora.
Jag hade ju tänkt fråga dig om du har läst om den här 10 000 timmars regeln som en sån här filur som Malcolm Gladwell har skrivit om. Men så såg jag ju här när vi kom in att du har ju flera av hans böcker.
Precis.
I bokhyllan.
Mm.
Och den i så där i korthet går väl ut på att man behöver jobba 10 000 timmar med någonting för att bli riktigt bra på det.
Mm.
Till skillnad Precis. Mot att bara ha talang för att, jag vet inte, spela piano.
Ja. Jo, alltså det där med talang är ju en missuppfattning egentligen. Att, ofta är det ju de då, eller egentligen alltid, det är de som inte slutar, som kommer långt.
Mm.
Men sen, det med 10 000 timmar, dels så är det ju alltså mycket, en stor omfattning, men sen är det ju också att kunna ta fasta, att hitta det som behöver förbättras och att lyckas förbättra det och att kunna styra sig själv att göra det. Men så är det som är också det där att ha en grupp som man tränar med som också är målmedveten och vill förbättra någonting specifikt. Och det är faktiskt, alltså, jag läste det där och jag läste andra böcker om liknande, så och så pratar jag om det i karate-sammanhang också. Så det där, ungefär i det skede, så börjar vi ha såna här smågrupps... Alltså vi har ju våra träningsläger, men då är det ju en stor grupp på olika nivåer.
Mm-hmm.
Och ibland är det vissa bältesgrader bara, men det är en ganska stor grupp. Men vi börjar ha träningsläger också för mindre grupper. Och det var alltid samma personer, eller oftast samma personer. Och det var som så här som man blev specialinbjuden till. Och det var som på en hög nivå då. Och sen återkommande några gånger per år under många år. Och det är nog det där som sen har fört framåt. Alltså, och det har ju fördjupat väldigt mycket. Mm. Det hjälper att man är få. Också att alla är väldigt dedikerade och sen hittar man sina utvecklingsspår där och så gör man det i hemmamiljön. Men,
så det här är någon människa du har träffat från Europa då?
Ja,
eller?
Ja. Finland och Estland och vissa från Polen och en del också från Storbritannien.
Är inte lite av en sån här, om man nu generaliserar, lite så här österländsk tanke, det här att viga sitt liv? Jag tänker man har sett någon sån här dokumentär om någon japansk gubbe som bara har gjort sushi hela sitt liv och blivit absolut mästare på det.
Mm.
Jag tänker att ofta i Finland är vi lite så där att man testar gärna på lite olika saker och då blir man kanske aldrig heller riktigt bra på någonting.
Mm. Ja, det är väl vad man vill med det hela där. Att om det hela går ut på att uppleva olika saker så och få liksom insyn i vad det handlar om så där lite åtminstone, så ja, men då ska man göra mycket. Men ja, jo, jag skulle nog säga att det är så där mer en österländsk tanke att då viga sitt liv åt en sak. Och det är också där kampsporter har ju varit såna små hemliga sällskap som träffas någonstans och så ja, gör de det hela livet då. Och sen vet ingen att de existerar heller. Det är väldigt viktigt för dem.
Men om vi nu ändå pratar om meningen med livet som vi ibland försöker göra i den här podden, så tycker du att karaten har tillfört mening i ditt liv? Och då tänker jag just på det här att du då har satsat på en grej och du har satsat på att verkligen på något vis förstå det här.
Mm.
Känner du att det ger mening?
Ja, men det gör jag nog. Det ger ju som en riktning, eller det har ju styrt väldigt mycket i mitt liv för att jag har varit som så fanatisk. och det är ju både bra och dåligt, men visst gör det mening alltså. Ja. Och sen knyter det an då också till många personer alltså, som har blivit mina vänner och som är liksom min sociala sfär. Runt om i Europa och ja, Israel, USA och så här som du hör till det här karategänget och som man träffar under ja, nu har jag snart tränat 30 år, så det blir många utbyten, många diskussioner med dem också på kvällar och så här utöver de här träningsupplevelserna då och gemensamma mål och det är ju också meningsfullt att ha liksom ett utbyte med folk och det här återkomma till det år efter år.
Om man på något vis skulle kritisera det där så finns ju också den här tanken om så där, det här vi brukar prata om som renässansmänniskan, att man ska kunna lite av allt. Man ska kunna lite pyssla in till sin trädgård och man ska också vara bra på att sjunga och sen ska man lära sig det ena och det andra. Är det som ändå en motsats till det här eller?
Om man gör det fullt ut så är det i alla fall en motsats. Sen tänker jag att en finländare eller en österbottning så är ju på ett sätt lite av en renässansmänniska.
Ja.
Alltså vi förutsätts göra allting, kunna göra allting själv. Och vi håller på med väldigt mycket. Men om man ska satsa på någonting så då måste man lägga mycket tid på det. Och då kan man inte göra lite av allt hela tiden. För då har man inte tid att lägga på den här ena saken. Och det är inte alltid positivt. Det kan nog vara mycket man går miste om. Men oberoende vad det är man gör. Om man lägger mycket tid på det och vill utveckla det. Så då måste man säga nej till någonting annat i livet.
Jag brukar ofta känna så där med intressen, det kommer ju och går och så där om man hittar något nytt, men jag känner ofta i mitt liv så där att oj, nu blev jag på något vis för utspridd. Alltså jag kan inte ha, nu måste jag plocka bort ett av de här intressena för att jag har bara tid med två eller tre på ett sätt som gör det på något vis meningsfullt, att om jag återkommer till det en gång i månaden så liksom det är som inte riktigt någon vits.
Just det. Så är du mer en renässansmänniska eller tänker du att du har en dragning till det?
Jag vet inte riktigt. Ja, det tror jag. Nog mer än dig. Men sen skulle jag säga att jag har nog också en sida där jag nog gillar att sitta ner och sätta ganska mycket timmar på någonting som är lite oklart vad man får ut av det.
Just det. Ja, men det låter ju härligt tycker jag.
Ja. Jag lyssnade nyligen också på en av mina favoritpoddar, Spring med Petra och Company. Och där var det någon av hennes panelister som sa att han brukar ofta träna grejer ganska kort för att få vara med om den här första utvecklingskurvan. Mm. När det liksom hela tiden går uppåt och man varje gång känner man att man lär sig liksom dubbelt så mycket som förra gången. Och sen när han kommer till slutet av det där så bara skaffar han en ny sport. Jag vet inte, det finns ju någonting smart i det också på något vis.
Ja, om man är, alltså, ute efter en kick och den kicken som stöder en i livet på något sätt.
Ja, och det är någonting helt annat. Ja, ja. Nu när du säger det så tänker jag på att det är någonting helt annat än att om du vill faktiskt dedikera dig till ett fält, en sport, en gren eller att bli bra på att programmera.
Ja.
Och sätta verkligt mycket tid på det.
Men vill folk det? Alltså lite känner jag ju som att alltså mitt sätt att ta mig an karate så är ju inte så som alla andra gör nödvändigtvis. Och då är det ju också att ja, men det är jättebra, man behöver inte göra det på ett sätt. Mm. Och skulle det bara vara de som blir fanatiska direkt så då skulle vi vara väldigt få liksom. Mm. Men är det här något slags problem eller någon slags ovanlighet i nutiden att man liksom tänker att man ska dedikera mycket tid på en sak? Det känns så ibland för mig att det är otypiskt att vilja göra. Jag får ju frågan så här, tränar du fortfarande karate? Ja, just det. Ja, jo, det gör jag. Borde jag inte göra det?
Det är nog det är någonting konstigt här, för du ser det otypiskt, så där håller jag med om. Men samtidigt så ser vi ju upp jättemycket till det här.
Ja.
Just de här 10 stycken som är bäst i världen på maraton. Mm. Eller så där. Det är ju de som liksom sätts upp på alla de här reklambilderna i affärerna. Och programmeraren hoppas att han en gång ska bli den nya Steve Jobs liksom.
Ja.
Det är ju de som är de där som har satt extremt mycket tid på något.
Men ser vi upp på alla som sätter mycket tid på någonting? Att, jag menar, karate skulle man ju också kunna säga som att alltså det är någonting ganska udda. Och, alltså lite, dess storhetstid det var ju som på 80-talet. Varför håller man på med någonting sånt? Men eller om man är frimärkssamlare och lägger otroligt mycket tid på det. Eller någonting annat, någonting, jag vet inte. Jag har någonting så här, som aldrig någonsin kommer att vara på någon poster eller det kommer inte vara det som folk är som att, men oj, tänk att jag hittade det här frimärket. Jo, faktiskt, det skulle kunna vara. Men tänk att de har så här många frimärken.
Men nu slog det mig också att det kanske är lite typiskt idag, just eftersom vi på något vis är så medvetna om att vi har så många val och frihet och sådär. Att det finns som så mycket enkelt. Man kan gå in på YouTube och så kan man kolla lite. Jaha, okej, det här är ett intresse. Det här är någonting jag skulle kunna börja med. Och därför kan man också så ofta lockas till nya grejer kanske idag.
Mm.
Därför kanske det är ovanligare att man sätter hela sitt vuxna liv på karate eller frimärkssamling.
Jo, och där, att även om jag är en person som lägger väldigt mycket på karate så brukar jag ibland tycka att det är lite av en utmaning att jag är intresserad av liksom så mycket. Ja, det kan jag förresten nämna att i och med att jag har lagt så mycket tid på karate och varit som så seriös kring det fanatiskt då, så har jag faktiskt gjort sådana beslut för mig själv att ja, men om jag börjar göra någonting, jag tänker, nej men nu ska jag börja springa här.
Mm-hmm.
Ja, men då måste jag på förhand besluta att jag inte ska göra det här jätteseriöst.
Mm-hmm.
Utan att jag ska göra det bara det jag känner för det eller sådär då det nog passar eller om det känns bra. Och det är medvetet med den inställningen från början till slut. För att annars så skulle jag kanske då kunna få som konkurrerande intressen som gör att jag liksom helt sliter ut mig och att jag liksom, för jag kommer inte att räcka till åt alla håll.
Nej.
Ja. Men jag tror att det nog finns någonting med personlighet också som genast nog vill gå in och göra saker och ting seriöst eller inte alls. Att lite så här svartvitt där att ja, men man måste ju nog göra val. Vi har ju begränsad tid. Ja. så ja, det återkommer till det då, att vill man bli bra på någonting och känner man att det är just det här som man vill göra, så då måste man lägga den där tiden och då måste man välja bort annat. Men jag måste ännu gå in på det där att om man då har ett udda intresse som ingen bryr sig om, men som är viktigt för en själv, så då var det kanske det som var det här ikigai då. Det här är ens egen mening i livet.
Och då säger, ikigai?
Ja, alltså, oj, och det här känner jag att jag borde ha läst in mig på nytt då. Men det är ju nog i alla fall en personlig mening,
mm-hmm,
som man har identifierat som viktig för en själv och som man vill bygga runt och som stöder en då just i livet att känna att det är meningsfullt. Ja, så kanske man kan nå lycka genom det då, att identifiera, ja, sitt ikigai och avvara tid för det och det här, ja, känna mening och bli lycklig.
Så ja, jag trodde aldrig att vi skulle hitta meningen med livet i den här podden, men nu,
nej, men nu hittar vi den.
Det.
Ja, ja, precis. Ja, och ja, men alltså, jag tänkte ju som sådär, för länge sedan funderade jag så att den här frågan, meningen med livet, eller påståendet att det där med, så det för som på något vis tankarna till att det finns en allmän som kunde gälla för alla.
Borde kanske heta meningen i livet.
Ja, precis. Att om man istället går in på meningen i livet och sen kanske man borde gå in på individen, din. Och då kommer man till det här make a guy, att det är just din mening.
Du hittar fler avsnitt av podden Petter söker mening med livet på Yle Arenan.